Det här är en poddradiospecial från Sveriges Radio.
Ridpodden med Lisen Bratt Fredriksson och Ulrika Lindqvist.
Då säger jag hej och välkomna till det här avsnittet av Ridpodden som ska handla om hjälpmedel. Ska vi kalla det, Lisen? Hjälpmedel, är det ett bra ord?
Ja, om det är det man vill kalla det för. Det är ju det vi ska bena ut här idag. Ja. Kallas ju för det, men jag vet inte om det är det.
Då vill jag säga hej och välkommen till Elisabeth Lundholm.
Hej, tack så mycket.
Vill du berätta vad du jobbar med?
Jag jobbar som tränare och jag jobbar till viss del lite på Ridsportförbundet också. Och med fälttävlanslagets dressyrdel med en del av de ryttarna där.
Jättekul att ha dig här. Och Jens Fredriksson, hej.
Hej.
Hoppryttare.
Ja.
Och det blir comeback i Ridpodden för du har varit med i ett avsnitt tidigare om hoppning.
Mm. Ja, ett jättepoppis program eller avsnitt som, om hoppning som jag verkligen rekommenderar. Och de som inte har hört det för att lyssna på det igen.
Men Lisen, om vi börjar med dig. Vad är din utgångspunkt när vi ska prata om det här ämnet? Varför tycker du att vi borde göra det?
Nej, för jag tror att det är bra att verkligen liksom lyfta fram de här grejerna. För att det är ständigt på tapeten, mer nu än någonsin. Med bett, hjälptyglar och så vidare. Och nu har vi två fullblodsproffs här. Så att vi verkligen kan ge lyssnarna en lite svar på en del frågor som de kanske också har.
Jag skulle vilja börja med att ställa en fråga om bett. Varför har vi ens andra bett än tränsbett? Vad ska vi med det till överhuvudtaget?
Jag tror att det där är en ganska komplex fråga. Att det finns olika bett, dels så beror det många gånger på att hästar tycker om olika bett. Jag tror att det är väldigt viktigt att ta det med att vissa hästar trivs på vissa bett och vissa trivs på någonting helt annat. Och bett finns det ju i all oändlighet, alldeles för mycket. Det är svårt att veta vad ska jag använda för någon som kanske inte är rutinerad. Det är nog inte så svårt för dem som har mycket erfarenhet och rutin. Men det kan säkert bli väldigt förvirrande för dem som är inte kanske håller på så mycket med det. Därför är det viktigt att man alltid får hjälp av någon mer erfaren.
Ska vi bolla det vidare till dig, Jens? Vad säger du om mängden bett? Kan det vara ett problem med utbudet?
Det kanske det kan vara, men jag tror det handlar ganska mycket om vad hästen har för mun. Anatomin i munnen på hästen. Mm. Som avgör vilket typ av bett den trivs med. Och hur den placerar bettet i munnen. Och det är också lite beroende på vilken form den arbetar i. Och sådär. Så att det är klart att jag tror att det är bra att man skiftar bett. Jag tror inte det är bra att ha precis samma bett hela tiden. Jag tror också att det är väldigt bra att man skiftar nosgrimmer. Så inte det har tryck på samma ställe. Så jag tror att det är bra att det finns en variation av bett. Men de ska hela tiden vara rätt för den här hästen. Och det är väl där det finns ett utbildningsbehov som jag ser det.
Mm. Vem kan hjälpa en med det då?
Ja, det är tränarens uppgift. Och att man har en bra dialog med sin tandläkare, hästtandläkare. Och att man nu, jag har precis kommit in i den här världen och att vi har tittat på munnar och tittat på vilka bett som kan passa till vilka munnar och så vidare. Och det är ungefär lika svårt som att rida faktiskt. Hästen ska ju liksom trivas med bettet och det ska vara som känslan av att den tar tag i bettet utan att stjäla det. Den ska suga på bettet, inte tugga på det, och den ska trivas med det. Och i det så ska den kunna bjuda ärligt framåt till den här kontakten som ska upprättas genom hela hästens kropp. Från hästens bakben, alla leder, rygg, magmuskulatur, en eftergiven mun, nacke och hals ska utmynna i något vackert. Så att det är inte det att man lär sig på en eftermiddag.
Men vi pratar ju ofta om skarpare bett. Skarpt versus, fast man säger ju aldrig eller sällan kanske svagare. Det är med att man pratar om det här skarpare. Är det ens relevant att prata om det på det sättet?
Ja, det är det ju. Men det mest relevanta är ju ryttarens hand. Jag menar, ett bett som är lite skarpare i handen på ett barn. Eller på en ryttare som är väldigt ostadig i sin hand. Det bettet kan vara skarpt. Medan det inte kan vara skarpt när det är en väldigt rutinerad ryttare som rider. Sen tror jag också, för att återknyta till det som Jens sa, så kan jag i alla fall, den erfarenheten jag har är att hästar reagerar väldigt olika på olika bett. Och det viktigaste är ju att se var trivs hästen bäst. När är den mest nöjd? När är det lättast att rida den? Och jag tror att det är jätteviktigt att vi pratar om det här. För annars är det så lätt att det blir någonting man inte talar om. Men det, om man talar om det, då kan man kanske också få många att förstå. Man måste gå till sig själv först.
Och vi ska också komma ihåg att det är en jättestor, liksom, det är folk som säljer bett, och de säljer bett för hästar som är si och så. Och där är det ju mycket business, ska jag säga. Så att, jag tycker mer och mer att i våran sadelkammare att det hänger liksom, 3 bett ungefär som vi använder helst. Och helst något lite så här gammalt, tungt sprängebett är det oftast det trevligaste.
Och mer, om du ska säga de här 3, vilka är det som ni oftast använder?
Oftast använder vi, har nog ett helt vanligt sån här sprängebett. Och sen har vi nog ett sånt tredelat. Och något sånt med lite fastare ringar.
Jens tog upp nosgrimma här förut. Det tycker jag är en otroligt väsentlig sak också att man talar om. Att anpassningen av tränset med nosgrimma och bett, att det görs på ett sånt sätt så att hästen är bekvämare. Så att man inte kanske rider på ett sätt så att bettet får omkring i munnen och det är obehagligt för hästen istället, därför att man tror att man är snäll.
Forskningen går ju framåt hela tiden, och nu kan man ju liksom filma hästarna på ett helt annat sätt med betslingen och så. Och nu har man ju kommit på med en sorts nosgrimma som vi använder väldigt mycket, har fungerat väldigt bra. Om man har haft någon häst som man tycker att oj vad den här var stark, så istället för att sätta någonting som är lite skarpare, så har det fungerat bättre med den här typen av nosgrimma som egentligen är mycket, mycket mer bekväm. Men man har i forskningen kommit fram till det här, och den fungerar jättebra på vissa. Jag vet att du har det på någon häst. Och då är det ju helt plötsligt inte bettet.
När är det läge för ett skarpare bett då? När är det liksom rätt att använda det?
Ja, det beror på vad man säger som skarpare. Man brukar ha ett väldigt tjockt tränsbett, och den hästen är helt ohörsam och du får slita och dra för att få någon typ av effekt. Det är ju inte speciellt. Det blir ju skarpt på sitt sätt. Utan det gäller ju att hitta ett bett där hästen har förtroende men också är hörsam. Och du kan kommunicera med så små hjälper som möjligt utan att den blir skärrad eller misstrivs. Och det här är en konstart, och det måste man komma ihåg. Det här är egentligen ingen vetenskap, utan det finns vissa bitar som är vetenskap. Men väldigt mycket av det andra handlar om en känsla, en fingerspetskänsla. Och sen är det vad du väljer att rida för typ av ridning. Alltså om du väljer att rida en enklare ridning där du utgår från start och stopp och svänga och bara en jämnvikt och kunna nyttja hästens talang, eller om du går in i ridningens lite djupare rum och börjar titta på rakriktning, genomsläpplighet, form, takt och så småningom att kunna rida en utvecklad, sätta en spänst och samling i hästen, då måste det här fungera. Alltså du kan aldrig, om inte hästen accepterar bettet och ger efter och jobbar en bra form under flera år, så kan du aldrig bygga upp den fjädern i hästen som behövs om du ska kunna rida lite mer klassiskt och få den långsiktigt hållbar och användbar. Och väljer du den biten, då kommer betslingen vara en otroligt viktig bit. Men om du väljer den här start och stopp ridningen liksom, och bara lite mer sida jämviktiga, då kan du ha ett lite skarpare bett och hålla en väldigt lätt kontakt, för du begär inte egentligen någon genomsläpplighet och samlingsgrad, utan ökar och minskar och svänger.
Men nu har vi, förlåt, vad vill du säga?
Man kan väl säga så här också, vet inte om ni håller med mig, men det är ju så också, en hopphäst som tar tag i hindret, så måste du kanske ha ett annat bett för att du ska kunna reglera den inne på banan, även om den är väldigt väl skolad. Därför att då kommer det in någonting annat, precis som en fälttävlanshäst i terrängen, som kanske vill ge sig av, och då för säkerheten säger att den måste vänta lite och den måste lyssna på dig. Så att där har vi ju möjligtvis det du frågar efter, att då får man kanske tänka till, vad är det för betsling jag behöver ha? Jag antar att ni har olika bett beroende på om man gör ett markarbete, skolar hästen, eller om man kommer i en situation där hästen tar tag själv väldigt mycket.
Jag var på en ponnytävling för ett tag sedan, och då var det mesta att man hörde när ryttarna kom ut, det var: åh, den var så stark. Och då väljer jag lite så här protestera och säga så här: åh, vad bra liksom. För att de har fått någon så här idé om att åh, den är så stark och då måste vi betsla upp den. Men för mig är det så här: åh, vad bra. Då finns det möjlighet att hoppa lite större hinder. Den bjuder och den vill. Och man behöver det när man ska gå in och hoppa de största hindren sen.
Ja, men klart, det är precis så det är, att en häst som har en gålust och älskar att hoppa, den kommer ligga på, och när den ligger på där, om du kan då har en utvecklad bra sits, så kan du få den mer beroende av dina vikthjälper och ditt säte än av din hand. Alltså det är ju en outvecklad ridning att dra hästen i munnen. Det är det man måste komma ihåg, men alla ryttare är ju barn i början, så man kan inte heller bara säga så här att du rider för dåligt så du får liksom lägga ner. Det är någonstans så måste ju ryttare få lära sig att rida. Ja, men ryttare måste ju få lära sig att rida. Och då kommer du gå igenom de bitarna, att hästen kanske går lite bakom, den går lite över tygen, den tar tag i ena sidan, ena tygen lite starkare och så vidare. Men det är ju det någonstans som ska du få erfarenhet. Och i det bästa av världen så red ju alla oerfarna unga ryttare på välutbildade äldre hästar. Så hade det gått fortare för att känna den här genomsläppligheten och kontakterna hästen verkligen bär sig på ett bra sätt, taktmässigt, rakriktad. Liksom det är en fantastisk känsla.
Du lyssnar på Ridpodden från Sveriges Radio.
Jag tror också det med aven har ju förändrats så mycket, så att det blir känsligare och känsligare hästar och mer begåvade hästar. Och det kräver också att ridningen går framåt, känsligheten med fingertoppkänslan hos ryttarna och känslan att vara självkritisk så att man verkligen tränar sig själv. Och det tror jag är viktigt, därför att annars är det lätt att försöka quick fix, och då blir det, stoppar man in lite skarpare saker i munnen och så tycker man att man lever på hästens begåvning att hoppa eller stora rörelser eller vad det nu kan vara. Så jag tror att det har ställt ännu mer på sin spets lite, att man måste prata om det och hjälpa till.
När vi träffades i Skandinavien för några år sedan så stod vi och tittade på Grand Prix. Och då frågade jag dig om det var möjligt att, för det är ju obligatoriskt med kandar. Om det är möjligt, varför måste man rida på kandar? Kan man inte rida då Grand Prix och Kyr på transpett, och varför är det då i reglerna att det ska ridas på kandar?
Då kan jag svara så himla nöjt med att säga att Sverige är föregångsland, där får man lov att rida Grand Prix på transpett.
Okej, det var intressant.
Hur många är det som gör det?
Ja, det är fler och fler.
Får de göra det internationellt?
Ja, alltså nu måste jag kolla upp om det. Tanken var ju att man ville ju föreslå det tidigare, och då gick det inte igenom. Så om det har gått igenom i år eller nu, det ska jag låta vara osagt. Men alltså, vi är verkligen, verkligen glad att Sverige har tänkt så. Det är många hästar som trivs väldigt bra på att få gå på transbettet. Det finns i och för sig hästar som också faktiskt trivs väldigt bra på kandar.
Så. Ja, och i framtiden då, hur ser den ut på dressyren där med? Kommer man få rida liksom på ett hackamål?
Jag tror att man har framför ögonen hela tiden att man ska göra det allting så hästvänligt som det bara är möjligt. Sen tar det tid innan kvarnarna mal och innan alla som har det traditionellt kanske tänker på samma sätt. Jag tror, hackamål vet jag inte, alla vi som har ridit på hackamål vet att man får inte någon riktigt bra känsla att rida på det när man ska göra det, eller hur? Finstämt, så det var en bra fråga tycker jag.
Jag ställer bara frågan för att jag bara liksom... Det är samma sak med i hoppningen. Var är vi om liksom 30 år?
Men däremot kan jag säga, bara om jag får säga det kort, att det finns jättebra mjuka bett som inte är tillåtna av någon anledning, som kanske också kommer, det hoppas jag framtiden att det kan bli. Så att det finns bland annat ett gummibett som är väldigt mjukt, men det är mjukt hela bettet. Och idag, det var tillåtet en kort tid och sen så blev det inte tillåtet längre. Jag kan inte svara på varför. Det hoppas jag händer i framtiden. Mm. Att man säger att allting hästarna trivs på som inte medför skada någonstans, att det blir godkänt.
Jens och Elisabeth, båda ni, du undervisar på Strömsholm. Och Elisabeth, du tränar ryttare på alla olika nivåer. Båda ni möter många olika ryttare. Om liksom vi ska stanna vid bettet bara en liten stund till. Att vilka är de största misstagen, eller vanligaste misstagen som ni ser när det kommer just till betsling?
Tillpassning, tycker jag. Och så finns ju en del hästar då som har svårt med sin egen balans och har väldigt påskjut, och så hamnar det påskjutet i handen istället för att den ska liksom kunna trycka det påskjutet igenom kroppen och bära sig själv. Och då blir det ju ofta att man betslar upp dem för att kunna någonstans reglera hästarna. Och då gäller det att komma tillbaka någonstans, kanske till skrittarbete och gymnastisering, halt, skritt, rygga, fram, framdelsvändning, trav, övergångar, tempoväxlingar, volter. Tills hästen slappnar av och börjar bära sig och vinkla sina bakben utan att trycka sig in i handen. Men ofta tycker jag när man möter hästar som är överbetslade, det är för att de har sånt starkt påskjut. Och det där påskjutet kan man någonstans få det påskjutet till sin egen fördel, så kanske de hästarna som är bäst i slutändan.
Och när överbetslingen, vilken typ av bett brukar det oftast handla om då? Det är
ofta pelam på hoppsidan. Man sätter på en typ av pelam på något sätt.
En sorts stång.
En gummistång med en kedja under. Och hästarna säger tack så mycket, viker in nacken och så lägger de sig på bettet och så blir de starka. För att vi ser att de går bakom hand och de bär sig inte längre. Och så använder de tygen som ett stödhjul ungefär. Mm. De får inte tillbaka kroppen ner, sina vinklade leder i bakbenen och bär upp sin manke. Och hur ska huvudet falla ner? De hittar inte det, utan sänker ryggen, får bakbenen efter sig och så trycker all kraft. Mitt in i en form där man ser att hästen går bakom.
Den blir liksom lite framhjulsdriven egentligen. Och det har man liksom ingen användning för i.
Nej, och det finns ju en väldigt stark iver, speciellt tycker jag, svenska ryttare, att få ner hästens huvud. Och det är ju en fallgrop då, tycker jag. Det är bättre med sån häst att gå med huvud lite högre.
Man säger ju så här i all hästutbildning att man måste börja med förtroende och avspänning innan man kan gå vidare i utbildningen. Men hästen måste ha förtroende för ryttaren. Så det tycker jag, det man ser mest, det är att hästen inte har rätt tillpassat huvudlag och träns och så vidare. Och bett. Så att hästen kan slappna av.
Men då måste det vara väldigt viktigt när man ser liksom, både utbildningssyfte för ryttare som håller på att lära sig, men även liksom de som håller på, att när det är unghästklasser, att det verkligen är liksom en typ av ridning där det inte är hopdraget. Så att man förstår att aha, det här är grunden. De ska gå med näsan ute. Och precis som i hoppningen, när man dömer då, vi har ju ingen bedömning, det är bara 4-åringar egentligen som bedöms. Men att man kanske skulle vara ännu mer kritisk på att liksom, att hästarna inte skulle vara för mycket ihop i halsen. Mm. Att man som domare försöker ännu mer liksom, förtydliga det här med att hästarna ska ha liksom, hitta sin balans och inte att de blir rids för hårt vid handen. För det är på tävlingsbanan folk som får upp ögonen för saker och ting, och därför skulle man kanske gå ännu mer till botten med det.
Precis det jag tycker. Jag tycker att tävlingssystemet bestämmer hur vi rider. Det är ofta så. Därför att det är väldigt viktigt att vi har ett tävlingssystem som gagnar bra ridning. Och att det finns klasser för ungdomar och så vidare där man verkligen är noga med det här. Eller unghästar. Eller alltid. Så jag tror att det är jätteviktigt, därför att till syvende och sist är det ändå så att vi måste titta på de sakerna som vi verkligen vill premiera, som vi tycker är viktiga ur hästens synpunkt och ur utbildningsmässigt. Så att jag håller helt med det som Lisen säger, att, och som du sa också Jens, att en del hästar liksom behöver gå i en lite högre form, och en del behöver gå i en lite längre form, och en del, alltså det är ju inte så att alla ska vara stöpta i samma form. Det beror ju på hur de är exteriör, temperamentsmässigt och åldersmässigt.
Du lyssnar på Ridpodden från Sveriges Radio.
Okej, hjälptyglar. Kan man prata om hjälptyglar ihopbuntat så? Kan man ens göra det?
Alltså jag tycker, visst, det finns hjälpmedel, hjälptyglar. Men det är många som är hjälptyglar. En hjälptygel är en hjälptygel vid ett moment när man behöver korrigera någonting eller behöver ta hjälp av någonting. Inte att någonting som ska finnas med i utrustningen hela tiden.
Nej, men jag tycker väl så här, grammantygen, det är ju den vanligaste hjälptygen. Så jag,
och det mest omdebatterade.
Ja, omdebatterade. Och du bromsar upp hela rörelsemekaniken och hästen kommer komma i en form som vi egentligen inte vill ha den i slutändan. Men uppifrån när du sitter där så får du får ett visst lugn. Och en häst som går med huvudet i vädret och misstrivs med bettet, den kommer ha en trevligare stund och få ta ner huvudet och hänga sig lite på grammanen. För hästens skull så spelar det inte så stor roll, för den kan hänga sig på grammanen där och lata sig runt och släppa bakbenen efter sig. Men
Men kortar man den en och en halv decimeter?
Ja, jag tycker hästen i sig inte... Alltså den kan anpassa sig till det. Men det kommer inte bli någonting av det i slutändan. Jag gjorde grammanförbud när jag kom tillbaka till Strömsholm. Att man får inte rida på grammantygel. Därför att ryttarna måste lära sig att hitta en känsla där... Ridningen ska utgå ifrån balansen, vikthjälperna, sitsen. Alla de moment som för mig är ridning, de försvinner om du drar i grammantygen. Är du otroligt skicklig ryttare så kan du ha viss effekt av det vid moment, som Elisabeth säger. Vi har kanske ett moment. Men det vanliga moment kan vara till exempel att du vill ta ut den här hästen som är väldigt mycket nerv. Du vill rasta den, du har bara 20 minuter på dig. Du vet att om du inte sätter på grammatiken kommer den fara omkring som en humla en papperspåse. Och du har inte tiden för att göra det. Det kan vara ett sånt moment för mig. Där. Men jag använder i princip aldrig grammatik. Jag äger inte en grammatik en gång.
Ska vi bara berätta hur, för den som inte vet exakt vad en gramman är. Hur sitter den?
Grammatiken löper igenom bettet. Antingen mellan frambenen eller från jorden från sidan. Upp till ryttarens hand. Så man rider med dubbla tyglar. Man har en vanliga tygel och så har man grammantygel. Mm. Och då blir huvudet mer eller mindre fixerat. Liksom. Den kan aldrig...
Som en hävstång.
Ja, kan man säga. Den kan aldrig skjuta fram näsan i alla fall.
Vi ser det ganska mycket i hoppningen på så här ärvarv. Du sitter på hingstar som är lite farliga. Mm. Lite mer så här som för att kunna liksom hålla i dem för att de inte ska ge sig på en annan häst eller... Lite mer sådär.
Men det finns ju ändå ryttare som använder sig ganska genomgående av gramman. Och vissa stall där det känns kanske som att det är en kultur att här rider många på gramman och så. Varför tror ni att det är så?
Den kulturen finns ju naturligtvis. Och det är därför jag tycker att det är bra att man pratar om det. För att det hjälper inte att alla säger att gramman använder vi inte. Och sen använder alla gramman i alla fall. Det vi har pratat om idag tycker jag, det är att det är en hjälptygel. Och just som Lisen säger, om en hingst, man rider ut en hingst till exempel. Så om den vill resa sig, vilket hingstar ibland kan göra, så kan grammantygen vara till en hjälp. Att den inte liksom kan kasta upp huvudet och sticka eller resa sig. Visst, då kan det vara en hjälp. Det kan vara ett hjälp i ett korrigeringssyfte, en häst som... vill dra sig undan och sticka iväg i någonting när man lär den någonting. Att man lugnt kan känna att det kan vara en säkerhet. Men det handlar om ett moment när man har den som en hjälptygel.
Sen tror jag alla ryttare har en period. När man rider på gramman. Och man liksom, vi hade en sittning med Peter Eriksson här för ett tag sedan. Helena Persson intervjuade honom på en tävling. Och så frågade hon om gramman eller inte gramman. Och så sa han att jag kommer på nu när jag är närmare 60. Att jag tror inte grammantyglar är så bra. Jag tycker att jag kan rida mycket bättre utan, hitta mycket mer känsla utan. Men det kan ju också vara så när du är inne i någonting, du har mycket uppsatta mål och så vidare, så kan det vara svårt att experimentera och våga göra det, våga göra förändringar när du är mitt uppe i en tävlingssäsong och så vidare. Nu har han inte tävlat på högsta nivå under perioden, så han har experimenterat och ridit. Nu kommer han på att han tycker inte om gramman längre. Och han sa när han red bara sen ren, som han ser att han red kardent, och så hade han nästan jämnt det på hästen.
Men så grammanen, djävulens verktyg, som jag såg någon rubrik någonstans, jag kommer inte ihåg, men jag ville ändå skriva ner.
Det var Nettekvist uttryck, han hatade grammantyglar. Han ansåg att det var djävulens verktyg. Och han hade en period där han bara red på gramman. Han red ju bara på grammantyglar. Och då fick han inga framgångar.
Jag tycker också när man ser många av de bättre ryttarna, så då är den ju oftast bara där. Den hänger ju liksom, den är ju inte... Alltså jag tror 90% av dem som de ser, den är på... Men den är liksom inte aktiv. Mm. Som jag sa i början. Vi måste ändå hela tiden tänka på hästens välbefinnande. Det är nummer ett. Och att har du den känslan att du kan känna av att min häst är nöjd nu. Den trivs. För det är det går ut på. Då är det ingenting som är fel. Men så fort du känner att den känner obehag. Eller tycker att det är olustigt. Då gör du fel.
Finns det andra hjälptyglar som har en mer liksom gynnsam effekt och som kan vara lite mildare och inte göra att hästen liksom hamnar och blir framtång och släpper bettet? Och vad säger du om det?
Jag kan säga en sån sak som en chambon till exempel vid longering. En häst som kanske är spänd över ryggen. Och för att den ska slappna av och inte bli spänd över ryggen när den rids och så kan man longera den på en chambon som är vänlig. Då låter hästen sträcka nos, sänka huvud och hals och sträcka nosen fram. Mm. Och inte känna sig instängd och att utan det finns en dörr öppen. Precis, ja. Det som är vägvisare, exakt.
Mm. Ja, det är också, chambongen tycker jag är utmärkt. Mm. och vid longering. Kanske inte vid ridning, men vid longering.
Och det är som hur ska man beskriva den?
Ja, det sitter i nackstycket, finns det två ringar och så löper mellan hästens framben genom ringarna till hästens näsa. Så när kör den upp nacken så finns det ett visst motstånd i bettet. Och när den släpper fram näsan och släpper ner halsen så ger det efter. Men det är inget statiskt. Jag tycker det är jättebra vid longering. Men jag tycker också att man kan longera hästen helt öppen. Alltså, och jobba med den väldigt mycket så att vi får den att lyssna. Och du kan faktiskt jobba den. Jag tycker det är inte fel alls.
Vi jobbar ju jättemycket med så här grimmer, sådana westerngrimmer. Mm. Bara är helt bettlöst.
Mm. Gummisnodd då? Ordet är fritt.
Ja, men det tycker jag, på ridskolan till exempel, om man har en häst som springer i en otacksam form för sig själv och ryttaren behöver få en lugn och ro, så tycker jag det är ett bra sätt. Hästen får lugn och ro och den kommer i en hyfsat bra arbetsform och ryttaren kan koncentrera sig på att styra. Tycker jag inte alls fel, men jag tycker inte det har någon funktion att jobba med sporthästar.
På ridskola så är det väldigt viktigt också att ryttarna lär sig att sitta i balans och inte sitter och håller sig i tygen. Och därför så tror jag att det är väldigt bra att man med lektionshästarna har en gummisnodd kanske till exempel. Så att hästen går och är bekväm med det utan att den blir dragen i munnen och ryttarna lär sig att sitta i balans istället.
Det kan jag tycka med inspänning är väl bra. Tillpassade inspänningstyglar vid longering med ryttare på. Om jag har sitsträning till exempel. Mm. Utan stigbyglar och kanske utan tyglar och sådär. Om vi jobbar med sitsträning så är det bra om de är inspända på väl tillpassade inspänningstyglar. För då slappnar de av, de blir taktmässiga. Och du kan jobba med ryttarens sits och förfina sitsen. Och anställningar, säte, skänklar och så vidare.
Mm. Jag kommer ihåg när jag red ponny så var jag hos Ylva Loén Svärd. Då fick vi lära oss att rida med halsrem. Det gör jag fortfarande för att inte åka av. Mm. Men det var väldigt bra, för då har man handen stilla och när man behövde knappt hålla i tyglarna och när man lutade sig bakåt lite grann så fick man liksom lite vänta. Så.
Sen är det ju martingall. Det är också en typ av hjälptygel som jag tycker ska vara på i hoppning i princip.
Varför det?
Ja, dels är det så att när du hoppar så kan inte ena tygen komma över huvudet så du får båda tyglarna på en sida. Vilket är ganska otäckt. Och för andra så tar den liksom en väl tillpassad martingall. När hästen går lite för upp med huvudet så det är egentligen bara att din hand.
Den är inte heller statisk.
Nej, den är inte statisk. Handen kan vara stilla och du får liksom hjälp med att du får en mjukare ridning. Jag tycker att det är bra med martingall när man hoppar. Jag tycker att jag skulle inte sadla upp en häst på tävling utan martingall. Sen kan jag ha den ganska lång. Men jag tycker det känns bra. Det är en trygghet. Sen kanske också, i martingallen har du också en halsrem. Mm. Och det är ganska skönt. Om man får en häst i träning som är riktigt sned så kan man sätta martingallen lite kortare i bara svaga sidans tygel. Så ser man till att vi hela tiden får en kontakt på den tygen som den vill undandra sig stödet. Det kan vara ett sätt att under en period använda en martingallen som en hjälptygel. För att det är väldigt lätt annars att hästen den vill ju alltid på något sätt ta tag i starka sidan och det är lätt att man vill bara jobba med den, försöka jobba med andra sidan istället. Den är mycket viktigare, mycket mer intressant. Släpp efter på den starka, rid hästen fram till stödet på den svaga sidan och jobba med att hästarna spårar. Alltså kan man bara hitta det i sin ridning och sitt tänk så är det mycket intressantare än vad hästarna har huvudet.
Jag tänkte vi ska knyta ihop säcken här, men jag undrar, du visade en bild förut, Elisabeth. Vill du visa den igen? Ska du berätta om den?
Ja, berätta vad du ser.
Ja, alltså jag ser en häst som är betslad, som går med munnen helt, käken helt låst. Ser inte särskilt glad ut, utan går med dessutom med sänkta ögon och sänkt ögonlock. Den ser ut som den är väldigt avstängd och den har ett kandar och den har en gogg och den har den har massor i munnen.
En
hel verkstad i munnen och den har också lite märkliga noskimmer och den har också en martingall dessutom. Då tycker jag att då måste man börja fundera.
Mm.
Och därför är det så viktigt det här med att prata om bett och hjälptyglar. Och prata om hur viktigt det är att man istället lägger tid på sin egen ridning. Quick fix lönar sig aldrig. Det ska inte våra hästar behöva vara utsatta för, tycker jag.
Tack så jättemycket, Elisabeth Lundholm.
Tack.
Tack, Jens Fredriksson.
Tack så mycket. Jag ska avsluta med en sak. Ja. Det är att ridning handlar om en ständig strävan efter fulländning och du kommer aldrig komma dit. Mm. Det måste man komma ihåg. Att det finns otroligt många ryttare som söker, de söker på något sätt svaret på frågan, men det finns inte. Du lär dig hela tiden och ju mer du lär dig, ju ödmjukare blir du och ju svårare du upptäcker att det är att nå den där fulländningen. Och det är därför vi håller på. Vi sitter här nu fullvuxna plus och bara älskar det vi håller på med. Man måste komma ihåg det. Så att den här sanningen, den finns inte.
Nej, det var
det är precis det som Churchill sa. Att det är någonting med utsidan på en häst som är bra för insidan på en människa.
Det blev ju en del prat om formen på hästen i det här avsnittet och vill du grotta ner dig så finns det ett tidigare avsnitt av Ridpodden som heter just Form. Vad gäller frågan om trendsbett på Grand Prix-nivå så funderar FI på att tillåta det även på internationella tävlingar, men det finns inget beslut om det ännu. Ridpodden finns på både Facebook och Instagram och ett tips är att börja prenumerera på våra avsnitt.
Du har lyssnat på en poddradiospecial från Sveriges Radio.